Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet.
Att radera ut det psykodynamiska tänkandet, för jag tycker det är viktigare än liksom den psykoanalytiska praktiken, om man tänker sig den som liksom 4 gånger i veckan liggande på en divan, bla bla bla, det där är lite marginellt. Men att börja radera ut det psykodynamiska tänkandet, den djupa vishet som finns i det tänkandet, tycker jag. Och att radera ut det ur den offentligt finansierade vården, det tror jag är djupt misstag.
Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig, Benjamin Elfors. Temat för dagens samtal är psykoanalys och gäst är Johan Eriksson. Psykoanalytiker, legitimerad psykoterapeut och docent i teoretisk filosofi. Med utgångspunkt i Erikssons bok Psykoanalysens filosofi samtalar vi om vad som utgör Sigmund Freuds och psykoanalysens tankevärld och hur den kan ge oss djupa insikter om oss själva. Vi diskuterar också psykoanalysens relevans som terapiform idag och varför den har så svårt att rätta sig efter kraven från dagens forskning. Idén till dagens avsnitt kommer från en lyssnare som heter Marcel Bernhardsson som mejlade mig för en tid sedan. Så tack Marcel. Samtalet börjar där det måste börja. Nämligen med Sigmund Freuds bakgrund och hur det kom sig att han skapade psykoanalysen.
Sigmund Freud var läkare i slutet av 1800-talet i Wien. Fostrad i Brückes laboratorium, forskade om ålars könsorgan, tror jag han forskade initialt. Blev intresserad av psykiskt lidande och inspirerades av Charcot, franska psykiatriken. Och utvecklade en hypnosmetod först som han arbetade med. Därifrån så utvecklade han sen psykoanalysen. Och psykoanalysen brukar säga att psykoanalysens huvudverk, det första liksom stora psykoanalytiska verket, är Drömtydning från år 1900.
Mm. Den har jag gjort ett litet avsnitt om också. Inte kanske just bara den boken, men om Drömtydning.
Okay.
Så, och det är ju en helt banbrytande bok, fantastisk läsning, på inte bara att den är intressant innehållsmässigt, den är ju litterärt
absolut
otrolig, vilken skribent
absolut
han var. Ja. Så där så år 1900 kan man säga att då skapar Sigmund Freud psykoanalysen.
Ja, det brukar man säga. Man brukar säga att åtminstone där är själva huvudverket. Historikerna brukar säga ungefär så här. Eller ofta läser man det där, råder det delade meningar, men ofta läser man psykoanalysens historiker och säger ungefär 1897 skapade Freud psykoanalysen när han övergav sin så kallade förförelseteori.
Och vad menar han med det då, den här förförelseteorin?
Det är en ganska sofistikerad teori, men enkelt uttryck så är det ungefär att han tänkte sig att ett nödvändigt villkor för att utveckla hysterisk sjukdom. Hysteri, det är alltså dåtidens namn på vad vi idag skulle kalla psykosomatik. Alltså vi har en tendens att tänka oss hysteri som liksom hysteriska människor som klättrar på väggarna. Hysteri var alltså folk som, där liksom de psykiska besvären konverterar till den somatiska sfären och man får ont i benet istället för att ha en av våra ledsen till exempel.
Mm.
Eller vad det nu kan vara, det vi idag kallar för psykosomatik. Men han tänkte sig att ett nödvändigt villkor för att utveckla hysterisk sjukdom, som man kallar det, det är att man under den tidiga barndomen har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp av ett eller annat slag.
Mm.
Ett sexuellt närmare, någonting sexuellt traumatiskt.
Mm.
Och det där var en teori han la väldigt stor vikt vid och personlig stolthet i. Och det var en intellektuell kris för honom när han 1897 skriver sitt berömda brev till Wilhelm Fliss, en öron-näsa-halsläkare som var hans gode vän. Och så skriver han: jag tror inte längre, det här är ofta citerat, jag tror inte längre på min nevrotika. Alltså han behandlade då hysteriska kvinnor och förr eller senare i den här behandlingen så börjar de berätta om traumatiska sexuella erfarenheter från tidiga barndomen. Så därav Freud utvecklar den här teorin. Men sen säger han, sen inser han att nej, det kan inte stämma. Jag tror inte längre på min neurotika. Och då har många hävdat att han liksom svek de som hade blivit utsatt för sexuella övergrepp. Så var det inte alls, tänker jag. Utan att han insåg att det kan inte vara så att i samtliga fall så har det här hänt. Utan han tänkte sig att många av de här minnena måste vara frammejslade på basis av omedvetna fantasier. Tänkte han. Och därav så liksom, det genomgick han en intellektuell kris. Det var som att han inte liksom, han kunde inte nöja sig med en yttre faktor som skulle vara den yttersta orsaken till det psykiska lidandet, utan han måste liksom börja vända blicken mot det själsliga livet. Och det var då, brukar historikerna säga, som man upptäckte liksom den infantila sexualiteten, det omedvetna fantasilivet, driftslivet, han kom att fokusera från det interpersonella till det intrapsykiska, brukar man säga.
Just det. Vi kommer ju fördjupa oss i alla de här begreppen och framförallt, men verkligen djuploda oss i vad psykoanalysen är för tankevärld. Men innan vi gör det så skulle jag vilja höra dig prata om en sak som jag ser som nästan grundläggande för att förstå den här diskussionen. Du för ju en diskussion om det som du kallar då naturvetenskapliga psykologin, så som jag tolkar nästan det som är väldigt, väldigt framträdande idag, liksom neurovetenskapen och hela den synen på vad psyket är. Och sen kontrasterar du det mot vad du kallar vardagspsykologi. Så det är liksom två fält, det är liksom naturvetenskapliga och vardagspsykologin. Kan du berätta lite grann om vad det här är för uppdelning?
Jag gör en distinktion mellan vad jag kallar experimentell psykologi och vardagspsykologi. Och det där är för att liksom måla upp ett begreppsligt fält inom vilket jag sen kan börja närma mig psykoanalysen. Alltså psykologiämnet är ju ganska ungt. I slutet av 1800-talet, psykologiämnet så som vi känner idag, tidigare var psykologi en del av filosofin. I slutet av 1800-talet med experimentalpsykologer som Wilhelm Wundt och Theodor Lips till exempel, så börjar man undersöka det psykiska livet med hjälp av experimentella metoder. Man började låna metoder från naturvetenskaperna för att undersöka det psykiska livet, för att skapa en vetenskaplig, empirisk, positiv psykologi. Och där liksom lämnade psykologin filosofins sfär och blev en del av de mer experimentella vetenskaperna. Nu kan man tycka så här, okej, men psykologi är då en vetenskap man kan undersöka experimentellt. Det borde ju innebära att det vi till vardags sysslar med när vi psykologiskt försöker förstå oss själva och andra. För det gör vi hela tiden utan att vi tänker på det. Till exempel, varför utbildar sig Kalle till psykoterapeut? Jo, men det är för att han vill jobba med människor. Det är en psykologisk förklaring. Mm. Jag förklarar varför Kalle utbildar sig till psykoterapeut genom att hänvisa till vad han vill. Jag hänvisar till hans psykiska liv. Då kan man tycka så här, men då betyder ju det att den här experimentella vetenskapliga psykologin måste vara en djupare variant av vardagspsykologin. Som till vardags så liksom famlar vi oss fram lite grann och försöker förstå oss själva och andra. Men om vi vill ha de egentliga objektiva svaren, då borde vi fråga de akademiska psykologerna som har forskat i de här grejerna. Och det hävdar jag, det där stämmer inte. Därför att det här är olika former av psykologi. Även inom vardagspsykologin så betraktar vi implicit det psykiska livet som vad jag kallar intentionalt förankrat i världen och inte kausalt förankrat i världen. Det där låter tekniskt, men det innebär ungefär så här. Inom vardagspsykologin så betraktar vi oss själva och andra när vi psykologiskt förklarar våra egna och andras handlingar, tankar och känslor genom att hänvisa till psykologiska fenomen. Då betraktar vi oss själva och andra som några som känner, tänker och handlar med utgångspunkt i en meningsfull upplevelse av oss själva, vårt liv och vår omvärld. Kalle utbildar sig till psykoterapeut för att han vill jobba med människor. Då betraktar jag Kalle som någon som känner, tänker och handlar med utgångspunkt i en meningsfull upplevelse av sig själv, sitt liv och sin omvärld. Inom den experimentella psykologin så liksom har man en tendens att betrakta det psykiska livet snarare som kausalt förankrat i världen än intentionalt förankrat i världen. Man förklarar inte psykiska fenomen i termer av deras själ. Själ, S-K-Ä-L. Utan snarare i termer av deras orsaker.
Mm. Man ser en slags orsakssamband hela tiden, man letar efter det.
Ja, lagbundna sammanhang framförallt. Mm. Där de enskilda instanserna får liksom instansiera ett lagbundet.
Har vi något exempel på det då, i den naturvetenskapliga psykologin skulle du säga?
Alltså det finns ju 1000 exempel.
Jag tror att i boken så skriver du så här, att man, om man, den naturvetenskapliga psykologin skulle säga att anledningen att du mår dåligt är att det finns en brist på serotonin i din hjärna.
Så kan det till exempel, jag menar, låt oss säga att man skulle komma fram till en slutsats att depression är i 80% av alla undersökta fall förknippat med brist på balans i hjärnans system av signalsubstanser. Mm. Det är liksom orsaken till depression. Och det kan man komma fram till. Mm. Men man drar ofta ontologiska slutsatser av det här. Det vill säga att depression är brist på balans i hjärnans system av signalsubstanser. Mm. Till exempel. Och det tycker jag är ett felslut. Men min poäng i boken är att, det här är en lång utläggning, men min poäng i boken är att psykoanalysen är snarare än att tillhöra den vetenskapliga psykologin, så som den vetenskapliga psykologin har kommit att se ut, så är det snarare en slags utvidgning av vardagspsykologin. En slags utvidgning och fördjupning av det vardagliga sättet att tala om, tänka kring, förhålla sig till det psykiska livet.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vi går in på Sigmund Freud själv då, och psykoanalysen. Om vi ska säga någonting om vad han tycker eller tror att psyket är, vad skulle man kunna säga då?
Psykoanalysen som jag ser det, Freuds psykoanalys, som vi pratar Freud, är en slags vetenskap om subjektiviteten. Det erfarenhetslivet, det subjektiva erfarenhetslivet. Det är inget inre bemärkelse, någonting som finns i vårt huvud eller något sånt, utan det är själva första personsperspektivet. Mitt sätt att erfara världen. Mitt sätt att liksom vara förankrad i min tillvaro och i min värld med mina önskningar och mina begär och mina föreställningar och mina fantasier kring det här. Och det är liksom psyket. Psyket är liksom, med Heidegger termer skulle man säga, psyket är vår i världenvaro. Vårt sätt att vara i världen från ett första persons perspektiv. Mm. Det är så att säga, det är ingen grej som finns i världen. Det är själva öppningen av världen. Mm.
Men du nämner ju, och det här är i alla fall min tolkning, när jag läser Sigmund Freud så är ju han väldigt stolt över att han på något sätt sällar sig till den klassiska vetenskapen. Det som du pratar om, den här naturvetenskapliga världen, den vill han tillhöra. Han pratar ju om psykoanalysen som verkligen som en sån här positivistisk, för de, det här är väldigt som teoretiskt, men positivismen, för de som inte vet vad det är, så handlar ju det om att vi får kunskap genom våra sinnesintryck, det vi kan observera, kan man ju säga strängt taget, är vad positivismen handlar om. Och det tänker ju han att man gör genom hans fallbeskrivningar av olika patienter han haft, så menar han att man kan dra generella slutsatser om världen. Så att han skulle nog säga att ja, men jag hör hemma i naturvetenskapliga forskningen.
Ja, det är därför han behöver oss filosofer. Nej, men varför filosofin alltid varit intresserad av psykoanalysen. just delvis på grund av den här splittringen hos Freud, att å ena sidan så är han själv en positiv vetenskapsman, fostrade Brückes laboratorium och vill få sitt erkännande inom ramen för den världen och inom ramen för ett medicinskt paradigm. Han var ändå läkare inom ramen för den medicinska världen. Där vill han få sitt erkännande, och när han pratar om sin psykoanalys inför allmän publik så liksom pratar han om den i de termerna. Som en vetenskap och en del av medicinska paradigmet. Han talar i termer av patienter, i termer av bot och så vidare. Mm. Samtidigt skapar han någonting helt annat. Det råder liksom en diskrepans mellan hans egna programmatiska uttalanden om det han skapar och vad han faktiskt skapar. Och det där kan man spåra hos Freud själv. Det finns en massa roliga citat där han liksom själv förstår att han håller på att skapa någonting annat. Jag kan ta ett citat här från min bok. Det här är från 1889. Nej, 1895, det är ändå den förpsykoanalytiska tiden kan man säga, innan han riktigt skapade psykoanalysen och fortfarande arbetade med hysteri och sådär. Det säger han så här, ofta citerat, och jag citerar Freud. Jag tycker själv det känns egendomligt att mina fallbeskrivningar har kommit att likna noveller och att de så att säga saknar den seriösa vetenskapens traditionella kännetecken. Jag måste trösta mig med att det inte så mycket beror på mina personliga preferenser utan snarare ligger i sakens natur. Lokaldiagnostik och elektriska reaktioner har helt enkelt inte mycket att ge när det gäller hysteri, medan däremot en ingående skildring av de själsliga processerna som man är van att finna i diktningen faktiskt tillåter mig att vinna ett slags insikt i hysteriska sjukdomsförlopp. Där ser man, slutcitat, där ser man Freud, hur, liksom, hur han på något sätt själv hajar till. Men vänta, jag vill ju vara en positiv vetenskapsman och skapa naturvetenskap, och så inser jag att mina fallbeskrivningar här liknar noveller. Mm. Och så, jag måste trösta mig med sen. Observera, jag måste trösta mig med. Det är liksom naturvetenskapsmannen som talar till sig själv. Jag måste trösta mig med att jag håller på att skapa någonting annat. Mm. Det är diktarnas sätt att vinna insikt i själsliga förlopp som kan hjälpa mig här. Mm. Han låg i en slags livslång dialog med litteraturen och dramatiken. Och ja, men det är också min poäng i boken. Vardagspsykologin är liksom den psykologi som till exempel Dostojevskij ägnar sig åt när han försöker förstå Raskolnikovs moraliska dilemman i brott och straff. Det är en inifrån skildring av det subjektiva medvetandelivet, av det subjektiva erfarenhetslivet, dess inre spänningar, dess inre konflikter och att försöka teckna konturerna av hur det erfarenhetslivet ser ut. Mm. Det här var vad Freud sysslade med. Att placera sig på subjektets egen grund för att inifrån första persons perspektivet försöka förstå hur erfarenhetslivet är strukturerat och dess inre konflikter och dess inre dynamik. Sådär.
Och man får ju säga att en av de stora sakerna som Freud kommer fram eller upptäcker, eller om vi utgår från att det finns, i alla fall i hans värld så finns ju det här i allra högsta grad, och det är ju det omedvetna. Och det är ju en ganska häpnadsväckande upptäckt på många sätt. Hur skulle man, för en person som inte känner till det omedvetna, hur skulle man beskriva det?
I Freuds mening, jag skulle säga, det är inte så häpnadsväckande upptäckt. Eller så här, även inom vardagspsykologin så opererar vi med ett begrepp om det omedvetna. Men det är inte riktigt Freuds begrepp. Till exempel inom vardagspsykologin är en självklarhet att man till exempel, vad vet jag, en närstående har dött men jag har inte kontakt med min sorg. Därför att jag har småbarn hemma och fullt upp på jobbet och det är liksom inte läge att sörja. Jag klarar inte av att lägga mig i sängen just nu. Mitt liv tillåter mig inte det. Tillåter inte det. Så jag har inte kontakt med min sorg. Men den är inte omedveten i Freuds mening. I Freuds mening är den är icke medveten, men den är inte omedveten. Den är i Freuds mening förmedveten. Mm. Eller till exempel ett äkta par som är jättearga på varandra på grund av otrohetsaffärer, men för barnens skull så håller de en god min och sådär försöker inte vara i kontakt med sin ilska och lyckas upprätthålla någon slags nöjaktig äktenskaplig balans.
Men då vet de ju ändå att de här känslorna finns.
De vet att de här känslorna finns.
Ja, men det är ju inte det omedvetna i psykoanalysens värld.
Det omedvetna i Freuds mening i alla fall. Jag kan inte säga i psykoanalysens värld som helhet är det också utvecklas det där begreppet. Men i Freuds mening så är det omedvetna av infantil karaktär. Det är outvecklat, ointegrerat, avspjälkat. På det sättet är det liksom dissocierat. Det kan vara till exempel, okej, okay, jag hittar på ett larvigt enkelt exempel. Låt oss säga Jag har min uppdämd aggression gentemot min mamma, säger vi. Vi hittar på något där.
Klassiskt, det låter ju väldigt klassiskt.
Klassiskt freudianskt. Sådär. Yeah. Av olika orsaker så är den där förbjuden att ge utlopp för när jag var liten. Det betyder inte att det finns en aggression gentemot min mamma någonstans i min själ. Utan mitt jag har arbetats fram under min uppväxt som en struktur där det inte ingår i repertoaren att vara arg på mamma, säger vi. Okej? Det ingår inte i den repertoaren. Det har karaktären av en omedveten, oförverkligad impuls. Och låt oss säga så möter jag i senare livet liksom derivat av min mamma. Vad vet jag, partners och sådär. Kvinnliga chefer på jobbet kanske, eller något sånt. Och det där liksom omedvetna ilska impulsen är liksom, den är oförverkligad, men mitt jag på något sätt arbetas fram, hur ska jag säga, i syfte att hålla den impulsen just oförverkligad. Så det omedvetna i Freuds mening är liksom inte en känsla som jag har som jag inte tillåter mig att känna, utan det är en känsla, eller en känsla, en impuls, en tanke, en föreställning som inte hittar någon plats överhuvudtaget. Det är en oförverkligad potential, kan man säga.
Just det. Och så om jag, du får rätta mig om jag fel här, så som jag har förstått hans omedvetna, så är ju verkligen, du är ju inne på det i allra högsta grad här, men att det alltid nästan handlar om en önskan om någonting som inte har förverkligats. För att jag vill minnas att han skriver så här att vägen, kungsvägen till det omedvetna går genom drömmarna. Mm. Eller hur? Jag tror att han nämnde det någonstans. Ja, och där, jag tycker att det är så briljant att världshistorien är full av drömtydare. Det går ju tillbaka, tittar vi i Bibeln så är det en fin konst. Och Freud hittar på det här briljanta att i drömmen så förverkligas den här önskan som du har, som det omedvetna har. Mm. Är det så, kan man förenklat säga att det omedvetna är, alltså det är en önskning som inte har fått uppfyllas?
Ja, det är inte fel, men det är förenklat förstås. Mm. Men det är inte fel. Han säger någonstans här att endast en önskan kan driva det psykiska livet till att arbeta, säger han. Alltså någonstans så är det liksom önskningar, eller han sen kommer att tala om som drifter. Önskningar, begreppet myntan då i drömtydning år 1905, när han skriver tre av en sexualturist, börjar han tala om drifter istället för önskningar. Och endast en önskan kan få vårt psykiska liv att arbeta. Och det är på något sätt, jag menar, varför sitter du och jag här nu och pratar? Ja, vi kan förstås analysera tillbaka det till typer av önskningar. Du startar den här podden därför att du önskade att du skulle, och sen och så vidare och så vidare.
Någonstans så har liksom, det är en medveten önskan ju.
Ja, just det, men bara som en princip för det psykiska livet. Ja. Sen absolut så finns det liksom då omedvetna önskeimpulser som då via drömmarna kan ta sig uttryck. Han menar att bakom varje dröm så döljer det sig oförverkligade önskningar. Vi tar, men på väldigt förtäckta vägar. Vi tar till exempel, jag hittar på ett exempel igen då. Jag drömmer att jag sitter på tunnelbanan, ska kliva av en station, råkar trampa en hund på tassen och hunden skriker. Okej, det är drömmen, säger vi. Mm. Jag kommer till min analytiker och berättar den här drömmen. Min analytiker ber mig att associera fritt. Okej, vad var det för hund? Ja, det var en schnauzer. Vad associerar till schnauzer? Mm. Schnauzer, de ser ut som de har mustasch. Okej, mustasch. Jag kommer ihåg ett gammalt foto på min pappa som satt på kylskåpsdörren när jag var liten. Han hade en stor mustasch. Okej. Okay. Låt oss säga sen att jag hade en konflikt med chefen på jobbet. Så jag var lite sur på honom igår innan jag drömde den här drömmen. Chefen associativt förbundet i mitt omedvetna med min pappa, säger vi. Pappa är associativt förbunden med mustasch med schnauzer. Drömmen gestaltar en önskan om att ge min chef på nöten genom att jag trampar schnauzer på tassen. Nej, men ungefär så. Ungefär, det är liksom logiken. Men det här är bara liksom Freuds logik, så att säga. Det är lite larviga exempel allt där, men det är Freuds logik. Men vad är det stora grejen med drömtydning? Är själva drömarbetet. Inte att önskningar vinner uppfyllelse på ett förtäckt sätt. Utan det är själva drömarbetet. Den enorma kreativiteten. Censuren säger, jag får inte vara arg på pappa, säger vi. drömmen har hela det här arbetet för att ge uttryck för. Det är ju så att säga en kompromissbildning mellan censuren och önskningen. Och så är det här en slags tillfredsställelse i förtäckt form. Mm. I väldigt förtäckt form, så att säga. Och det är just det, själva drömarbetet, själva kreativiteten. Det är verkligen en ingående del av det freudianskt omedvetna. Att det finns en enorm kreativitet där. Freud säger så här, i ett berömt brev till Jung säger han så här: det psykiska symptomet är själens stora konstverk. Det är en konstverk. För det finns en kreativitet bakom det. För han tänker så här: drömmar ser ut på det här sättet, skapas på det här sättet med hjälp av det här drömarbetet och tillfredsställandet av omedvetna önskningar. Och det där säger han så här: drömmarna är själva böjningsmönstret varigenom jag börjar förstå det psykiska lidandet. Alltså att det psykiska lidandet har ungefär samma struktur som drömmar. Alltså depression, melankoli, panikångest, fobier, vad det nu må vara. Sådär. Bakom de här fenomenen så finns det en enorm kreativitet. Får jag ta ett exempel? Mm,
ja.
Hans teori kring melankoli till exempel, djup depression. Han har en text som heter Sorg och melankoli. Och där tänker han sig så här: hur kommer det sig? Vad texten försöker svara på är så här: hur kommer det sig att vissa personer, när de har förlorat en närstående, sörjer, och sorget har slut, det är en normal sorgprocess, medan vissa personer är oförmögna att sörja utan istället går in i en djup och ihållande depression, det vill säga melankoli. Vad är det för mekanismer som ligger bakom det där? Och då tänker han sig så här: av olika orsaker som har med uppväxten att göra och den psykiska utvecklingen, så är vissa personer oförmögna att gå in i en sorgprocess. Istället så iscensätter de en slags sinnrik försvarsstrategi. För det första regrederar de ner, tänker han sig, till vad han kallar för ett oralt fungerande. Oralt fungerande.
Vad menar han med det?
Alltså centrerat kring munnen och ätandet. Mm. Han menar ungefär den tidigaste psykiska utvecklingen har en oral karaktär. Barnet organiserar världen i termer av vad kan ätas och vad kan inte ätas. Du vet, små bebisar som stoppar allting i munnen.
Så han menar att vi psykiskt går tillbaks till det
psykiskt,
stadiet?
Som ett försvarsmekanism mot, det, att liksom, mot den här sorgen, den här potentiella sorgen, så regrederar man ner till ett oralt stadium. Det här möjliggör att man kan gå in i en primitiv form av oral identifikation med den förlorade personen, låt oss säga den föräldern som har dött, genom att omedvetet äta upp personen, det vill säga gå in i en primitiv form av identifikation genom att liksom sluka personen i fråga. Nu har man liksom, det här låter ju larvigt, men nu har man liksom personen i sig, i den här identifikationen. Nu kan jag börja ge utlopp för min förbjudna aggression, den förbjudna aggression som det faktum att personen har dött faktiskt har växt till liv hos mig. Så nu kan jag börja så att säga angripa det här inre personen som jag nu har i mig. Men i form av självförebråelser. Jag är så värdelös, jag är så dålig och så vidare. För det är någonting som den deprimerade säger som inte den sörjande säger. För depression och sorg ser ganska likartat ut på ytan. Förlorad intresse för omvärlden, blir liggande i sängen och så vidare. Men hos den deprimerade så finns det här inslaget av självhat. De deprimerade säger alltid, jag är så värdelös, jag är så dålig och så vidare. Det där, säger Freud, är inga självanklagelser. Det är anklagelser riktat mot ett inre objekt, som man säger. En inre person som jag har gått in i en primitiv identifikation med. Och plötsligt har vi en depression. Nu slipper vi sörja. Nu har vi så att säga personen som har dött har vi kvar, men inuti oss. Och vi kan ge utlopp för vår aggression genom självanklagelser. Och då har vi liksom skapat en depression. Är du med? Jag försöker illustrera, jag är inte ute efter att Freud har rätt i det här enskilda fallet, det är inte alls det, men liksom, det är snarare hur han tänker.
Det är en briljant tänkare om inte annat.
Det är att, liksom, att det finns en kreativitet. En strikt freudian tänker aldrig i termer av att man drabbas av depression, eller drabbas av fobi, eller drabbas av tvångstankar. För det här är subjektiva skapelser, det här är ett sätt att handskas med och lösa livets problem.
Nu skulle jag vilja att vi pratar om behandlingen av en patient, att vi faktiskt får en inblick i rummet här. Och jag tycker det är spännande, för du pratar ju om vi börjar faktiskt med det fysiska rummet. Du pratar ju om vikten av den här, det som vi alla ser framför oss när man tänker på psykoanalysen, den här divanen, och hur vi har psykoanalytikern som sitter bakom den som ska, den som ligger på divanen, just för att man inte ska ha ögonkontakt, inte se varandra. Vad kan vi säga om vikten av den här setupen?
För det skulle jag säga så här, att jag arbetar med psykoanalys och psykoanalytisk terapi, så att säga. Om vi nu reserverar ordet psykoanalys för att man går liksom 4-5 gånger i veckan, och psykoanalytisk psykoterapi man går 1-2 gånger i veckan och så där. Jag jobbar mer med 1-2 gånger i veckan patienter än vad jag jobbar med 4 gånger i veckan patienter. Och det tror jag de flesta gör. För det är liksom, folk har varken tid eller råd att gå ofta 4 gånger i veckan. Mm. Fast det kan vara bra i vissa fall. Men, och de får sitta eller ligga, det är upp till dem själva. Men liggande erbjuds, så att säga. Det, ja, för mig i alla fall, jag tänker alltid att det är patienterna själva som får välja. I ett eller annat fall kanske jag föreslår någonting för att jag tycker att det vore bra. Så här, vad psykoterapin handlar om, som jag tänker i alla fall, de terapeutiska ramarna, så att säga, själva sättningen som du säger, syftar till att sätta ur spel de traditionella sociala koderna och reglerna som gäller i samtal när vi går och fikar med vår kompis eller vad det nu kan vara. Då sitter man och tittar på varandra och man liksom känner in varandra och sådär. Och det här är liksom en helt annan form av konversation. Du som patient vet ingenting om din analytiker på ett privat plan. Du betalar pengar för att gå dit. Du kanske ligger på en divan med människan bakom dig. Det betyder att de traditionella sociala reglerna är satta ur spel. Och i bästa fall så genererar det här, eller det är min bestämda erfarenhet att göra, en frihet, en enorm frihet. Att faktiskt det blir ett rum där du kan säga saker och vara ärlig på ett sätt som du inte kan vara någon annanstans. Det blir en fristad. Även från dina egna, i bästa fall även från dina egna internaliserade liksom försvar, så att säga. Mm. Och det faktum att du inte sitter och tittar varandra ögonen kan vara för många en hjälp för att känna sig fria, för att få kontakt med sina egna känslor, sina egna tankar, sina egna föreställningar, för att våga artikulera dem. Det är liksom en väg att vara fri. Så att säga. Sen finns det patienter som jag upplever att jag tappar kontakt med dem. När vi sitter upp så har vi mycket bättre kontakt och mycket öppnare och mer flödande samtal. Och sen har de kanske provat att lägga sig ner och så känner man att man tappar kontakt. Så att säga. Det känns inte bra, då kan jag föreslå och säga vad jag tycker. Jag tycker vi ska sätta oss upp igen och anledning till det här och det här.
Men tanken är alltså att när man ligger på det här sättet i normalfallet så ska man kanske komma åt en del av sig själv och kanske också i samtalet som man inte gör när man sitter på ett café. Alltså att själva att jag ligger ner på detta sätt skapar också nya tankebanor.
Ja, absolut. Och framförallt skapar, jag menar direkt, det kommer ursprungligen, det var ju Freud som introducerade divanen, det kommer ursprungligen från att han arbetar med hypnos. Mm. Där du liksom ligger ner i en skön ställning för att kunna liksom tillåtas att hypnotiseras. För det är att man ligger ner och inte sitter och tittar på någon i ansiktet. Man sitter och tittar på någon och sitter mitt framför sig, är man liksom på alerten och man läser av varandra. Och så här, det är jaget som agerar hela tiden. Mm. Men om du lägger dig ner, sjunker in i dig själv, kanske blundar och börjar samtala från den positionen, då har du liksom, i bästa fall så får du liksom, vissa blir rädda av det, men andra tycker att det efter ett tag upplever en stor frihet i det och får en djupare kontakt inåt mot liksom spirande känslor, tankar, fantasier, halvt omedvetna som du liksom börjar få kontakt med, eller lättare få kontakt med i den sättningen, så att säga. Det är åtminstone tanken.
Just det. Om vi ska prata någonting om tillvägagångssättet då i behandlingen, om jag kommer till dig min första gång eller ett par gånger in liksom, hur går vi tillväga? Var börjar du någonstans?
Jag börjar, och nu känns det som att vi lämnar Freud här. För jag menar, jag skulle tro att behandlingen idag ser ganska annorlunda ut mot hur det gjorde på Freuds tid. Sättningen är densamma, men jag skulle tro att själva hållningen och attityden är lite annorlunda faktiskt.
För all del. Vi prata utifrån dina perspektiv.
Nej, om du kommer till mig så har vi ett par tre orienterande samtal där jag får höra lite grann om dina vad du vill ha hjälp med. Dina problem och sådär. Mm. Mm. Och sen kanske vi, känns det bra om jag känner att jag kan vara till någon hjälp och du känner att ja, men jag får förtroende för den här killen efter de här samtalen. Och det handlar om att vara ganska ärlig och uppriktig där. Då börjar vi träffas och bestämmer en frekvens och ett arvode och sen så börjar vi träffas. Och vad handlar då samtalen om? Som jag tänker det. Vår kliniska huvuduppgift, och när jag säger vår menar jag och patienten. Vår kliniska huvuduppgift är att i bästa fall skapa en samtalsmiljö, en atmosfär, en samtalsmiljö, en kontakt där du kan känna dig så pass trygg och förlita dig så pass mycket på våra träffar och på mig så att du kan tillåta dig att släppa undan för undan dina defensiva sätt att handskas med livet, med dina känslor, med dina tankar för att kunna liksom börja artikulera dig på ett öppet kontakt, öppet sätt i kontakt med dig själv och ett ärligt och uppriktigt sätt. Vad som händer då, det är att psyket måste börja arbeta. Det där sätter igång ett psykiskt affektivt arbete, en affektiv omorientering. Så länge du så att säga med defensiva medel lyckas hålla din aggression borta eller din ditt beroende av andra borta eller vad det nu är som har liksom ställt till problem. Och defensiva sätten handlar om att kortsluta arbetet. Och jag tänker att psykoanalysen erbjuder en plats och ett samtal inom ramen för vilket man psyket kan börja arbeta igen. Men då måste man börja få kontakt med sig själv. Och vår uppgift är att skapa en dialog där vi kan börja få kontakt. Där du kan börja få kontakt med dig själv.
För du pratar ju om att sanningen är själens föda. Jag vet inte om det är du som säger det här eller om det är Freud som säger det, men jag tyckte det var väldigt snyggt att det som jag förstår som är så centralt att vi måste tala sanning i rummet för att det ska kunna bli en meningsfull behandling. Stämmer det?
Ja, det där är ju också krångligt förstås. Jag menar, det där är ett citat från Wilfred Bion faktiskt. Wilfred Bion, en brittisk psykoanalytiker. Att tala sanning är inte... Det är inte så lätt. Så att säga. När är man sann, när är man inte sann. Det är krångligt. Men så att säga, utan sanning. Eller så här. Hur ska jag säga? Det är nästan begreppsligt omöjligt att tänka sig ett gott liv byggt på lögn och falskhet. Man kan tänka sig ett njutningsfullt liv som är byggt på lögn och falskhet. Till exempel ett ekonomiskt välbärgat liv fullt med olika typer av sinnliga njutningar till exempel. Det kan man tänka sig ett liv som är byggt på lögn och falskhet, vad vet jag.
Det är så många tror jag har till och med fått.
Men ett gott liv, det livet. Ett gott liv. Det är nästan begreppsligt om du här förstod liksom Aristoteles och grekerna. Alltså ett gott liv kan man inte tänka sig som är byggt på lögn och falskhet. Det måste vara byggt på en sanning liksom. Sådär. Ja, men du vet, jag kan inte plagiera en doktorsavhandling och liksom känna att jag fuskar, men lyckas fuska och jag kommer inte kunna njuta av det faktumet att jag har tagit en doktorsexamen och får en högtjänst på universitetet, för jag kommer känna mig som en fejk. Det var liksom inte jag som gjorde det. Till synes självklart, men sanningen är själens föda. Utan sanning så skulle liksom själen ramla sönder.
Och vad gör du som psykoanalytiker för att få mig att bli sanningsenlig då?
Återigen då, försöker skapa en miljö där du kan våga vara sann. Till exempel, jag är inte dömande, jag är inte moraliskt dömande. Jag försöker vara engagerad förstås, närvarande, tålmodig, modig, själv vågar ibland utmana patientens defensiva manövrar. Ibland vara konfrontativ. Det finns lägen då man måste kliva fram och vara konfrontativ och konfrontera vad man tycker sig se som en ständigt återkommande livslögn som även kommer att tas uttryck i den analytiska relationen.
Mm. Kommer du att ta upp de här freudianska, eller nu pratar vi Sigmund Freud igen. Ja. Kommer du ta upp flera av de här begreppen som vi har berört så här långt? Kommer du prata om det omedvetna?
I behandlingen?
Ja.
Jag pratar aldrig någon teori i behandlingen.
Nej, men kommer du nämna att det finns kanske en önskan i dig, en omedveten önskan om att du vill, du har inte fått, du vill ligga med någon eller du vill trampa din, du vill ge din chef ett smäll på käften. Kommer ni prata om sådana saker?
Ja, möjligtvis kommer jag säga ungefär så här. Så här. Freud själv, han kan säga såna här saker i sina fallbeskrivningar. Och då kan han låta ungefär så här. Och då informerade jag patienten om vad hennes problem berodde på. Och sen så kommer det någon lång tolkning. Alltså det är liksom psykoanalytiken som någon slags expert och som någon slags, ja men du vet, som på något sätt sitter inne med sanningen som ska berätta för patienterna vad de lider av och vad de egentligen känner och sådär. Så det, sånt där passar sig den moderna psykoanalytiken väldigt mycket för. Jag försöker absolut inte lägga ord i folks mun liksom. Sådär. Men låt oss säga, jag kan ju säga saker som, men du, när du berättar om chefen, du sa till exempel det här och det här, i mina öron så låter du ganska förbannad på chefen. Är du med? Nu är jag liksom ändå adresserat ämnet ilska snarare än när jag sagt jag tror att du egentligen är jättearg på din chef därför att det och det och det. Så skulle jag inte liksom säga. Nej. Men jag kan tycka mig höra. Gud vad arg han låter när han pratar om chefen.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
En viktig fråga, det är ju den hjälpsamma eller den verkningsfulla komponenten i psykoanalys. Du skriver ju att genom, det är inte bara du som skriver, utan det, så i min läsning i alla fall av Freud och mycket av den psykoanalytiska litteraturen, att genom att jag blir varse mina egna psykiska processer och mina tankar och mina känslor, och när vi pusslar ihop dem tillsammans i samtalen, så ska den här medvetenheten på något sätt frigöra mig. Jag ska helt enkelt må bättre för att tala i klarspråk. Alltså att helt enkelt, jag mår faktiskt bättre nu när jag har gått i psykoanalys. Det måste ju ändå vara det uttalade målet.
Absolut.
Annars hade jag ju inte kommit. Och där vill jag ändå bara ställa en kritisk fråga.
Ja.
Funkar det?
Ja, men men psykoanalys är ingen intellektuell verksamhet. Man talar om så här, psykoanalys och terapi är en slags insiktsbaserad terapiform, säger man. Insiktsbaserad. Och då låter det som att det är något väldigt intellektuellt. Och efter man har gått 2 år i psykoanalys eller 2 år i terapi, så går man därifrån och så har man liksom intellektuell kunskap. Man kan skriva en liten uppsats om sig själv. Ja, egentligen så känner jag det här och därför att det och det och så vidare och så vidare. Så funkar det inte alls. Så att säga. Jag skulle säga att det bästa, så här, idealet tänker jag, om man hårdrar lite grann, är att patienten lämnar behandlingen och skulle patienten få frågan, vad jag gav det där? Eller vad har du lärt av det där? Det bästa svaret är, jag vet inte, men jag är inte samma människa längre. Mitt liv ser faktiskt helt annorlunda ut. Vad jag har lärt mig, ja, det är svårt att säga. Det tycker jag är ett bra svar. Eller det tycker jag är ett bra resultat om det är så. Om det är liksom snarare att ja, men jag lärde mig att jag egentligen är omedvetet arg på mamma, bla 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 bla. Det betyder ingenting.
Men vad är det som har gjort mig till en annan människa då?
Jo, men apropå det här med självinsikt, för jag vill ändå hålla fast vid det begreppet. Men att vinna kunskap eller insikt i sig själv är någonting fundamentalt annorlunda än att vinna kunskap om yttre objekt. Jag menar, jag kan ju veta att jorden snurrar kring solen, eller inte veta att jorden snurrar kring solen. Jorden snurrar kring solen ändå, så att säga. Vad spelar kunskapen för roll? Men självinsikt, då kan man resonera på samma sak om mig själv. Jag kan ju veta om de psykodynamiska grunderna till min egen depressiva läggning. Vad spelar det för roll? Jag är depressivt lagd ändå, så att säga. Men självinsikt har en helt annan karaktär. Det har karaktären av kontakt. Man får kontakt med sidor hos sig själv man inte haft kontakt med. Och när man får kontakt, då måste psyket börja arbeta och affektivt omorientera sig. Det krävs en massa arbete, framförallt när de här problemen ofta är djupt integrerade delar av människors karaktär. Av människors karaktär. Jag menar, människor kommer och söker hjälp för att de inte klarar av att ha meningsfulla relationer. Varje kärleksrelation går tusan och de förstår inte varför och sådär. Till exempel. Och jag menar, det kan ju vara så att säga, låt oss säga, återigen hitta på klischéartade exempel. En pojke som växer upp i en djupt och är djupt negligerad, handskas med sina behov av kärlek som han aldrig fått tillfredsställda genom att stänga av dem och bli självtillräcklig och utvecklar andra färdigheter som, och på de planen blir den här personen brådmogen, blir jätteduktig i skolan som barn och vinner, får massa beröm för olika saker, och det här blir ett förtäckt sätt att vinna tillfredsställelse av den här kärlekslängtan. Den här människan växer upp med liksom vissa delar av sig själv som är djupt utvecklade, intellektuella, kunniga och sådär, medan andra delar står kvar på en tvååringsnivå och stampar. Och sådana här människor sen försöker ha meningsfulla kärleksrelationer och inte kan erkänna sitt behov av andra, till exempel. Det är väldigt svårt att ha meningsfulla kärleksrelationer och inte kunna erkänna sitt behov av andra. Det där är ju så att säga ett karaktärsproblem. Det är ett problem som handlar om hela den här personligheten som gör att den här människan inte kan ha meningsfulla relationer. Och det arbete som krävs för att komma till rätta med det här, då måste vi börja få kontakt med den här kärlekslängtan. Måste börja liksom de här defensiva strukturerna som är frammejslade i syfte att hålla sitt beroende av andra borta. De måste börja liksom lugna ner sig och genomlysas och sådär. Det här är ett stort arbete.
Det finns en vits, elakartad vits, som jag läste i en bok som handlar om KBT. Så notera att det är i det sammanhanget. Men se vad du säger. Det är en man som går in på en bar, han beställer ett glas vin. Och sen tar han det glaset och häller det över bartendern. Och bartendern säger, vad gör han? Han bara, ursäkta, förlåt, jag ber verkligen om ursäkt. Han får ett glas till vin och så gör han samma sak, slänger det på honom igen. Men vad i helvete håller du på med? Jag är jätteledsen för det jag gjorde. Jag lovar att det kommer inte hända igen. Han får ett tredje glas och bartender tittar på honom. Skärp det nu. Och sen så sippar han lite och så slänger han det här vinglaset igen på honom. Så han blir utkastad och säger, du får aldrig mer komma tillbaka. 7 år senare kommer mannen tillbaka och säger, du kanske kommer ihåg mig, men jag var här för 7 år sedan och kastade vin på dig. Jag har gått i psykoanalys. Så att jag mår bra nu. Okej, välkommen in. Vad vill du ha? Jag tar ett glas vin. Och sen så börjar han sippa på. Och så slänger han det här glaset på honom igen. Men vad fan, vad håller du på med? Du har ju gått i psykoanalys, hör du. Ja, och nu vet jag varför jag gör det.
Ja.
Vad kan man säga om det? Är det liksom, finns det någon sanning i det här? Att liksom, jag har blivit medveten men jag fortsätter göra det.
Ja, men det är väl det var jag tidigare kallar för eventuellt ett misslyckat resultat av analysen. Att man har en massa intellektuell kunskap som inte så att säga bottnar i ens själ. Alltså självinsikt som inte har sin grund i att man faktiskt har fått kontakt med sig själv. Jag menar det är en sak så här. Jag tror jag tar exemplet i boken att jag kan ju vara medveten om min omedvetna avundsjuka, till exempel. Min analytiker kanske har informerat mig att jag hyser en omedveten avundsjuka gentemot honom, och jag litar på honom för han är en skarp filur. Okej, då är jag medveten om min omedvetna avundsjuka, men jag kan inte medvetet säga jag är avundsjuk på dig, det vill säga jag har ingen kontakt med min avundsjuka. Så att säga, man kan ha kunskap på olika sätt. Och Freud säger själv säger i den här texten Sorg och melankoli, förresten, som jag pratade kort om tidigare, då säger han, ibland stöter man på de där patienterna som är så kloka, som är så välreflekterade och som förstår så mycket om sig själv. Och så inser man dessutom att de har helt rätt. Det är inte så att de är liksom ute och cyklar heller. De har till och med rätt i det de säger i sina djupa självreflektioner. Men, lägger Freud till, sen inser man att det här är deras sätt att inte göra någonting åt sina problem. Det här är det stora försvaret, så att säga. Och de patienterna är ju krångliga. Det vill säga, man kan ju Man kan ju, jag menar, som kliniker så blir man ju ibland misstänksam när en människa liksom responderar på en tolkning, om man nu tolkar, vilket man gör kanske någon gång då, när man säger att, men hör du, jag tror faktiskt att egentligen så bla 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 bla, och så responderar människan och säger, ja, absolut, så är det. Då har han liksom, när patienten har liksom desarmerat själva tolkningen genom att göra den till sin. Okej, då var diskussionen slut. Då lyckades vi, så att säga. Det är nästan, som kliniker så skulle man snarare hellre se att personen starkt reste sig emot det man sa.
Vi ska prata i ett avslutande segment om relationen till dagens forskning och dagens det här evidensbegreppet som är så populärt. Jag jobbade för många år sedan på ett ställe där det fanns en KBT-psykolog, och han pratade om att för honom var psykoanalysen och Sigmund Freud någonting som var intressant på ett museum. Och jag tycker det är ganska talande för den bilden som jag har bland när jag strosar runt i samhället, så är det många som är väldigt skeptiska kring psykoanalysen som behandlar handlingsform. Och du säger ju själv i din bok att psykoanalysen, om vi tittar i det offentliga och ge offentliga medel till psykoanalys, är inte någonting som man gärna gör idag. Varför har det blivit så?
Ja, det finns massvis av orsaker, men okej, jag ska säga någonting om det. Om du går tillbaka 30-40 år i tiden, så var psykoanalysen the shit. Liksom. Alltså, det var varenda överläkare på varenda psykiatrisk institution var psykoanalytiker. Och jobbar man statligt så kunde man få bidrag till att gå psykoanalys. Det fanns massa konstnärer 40 år sedan som jobbade på posten extra uteslutande för att få bidrag till att kunna gå i psykoanalys. Så psykoanalys var hett, så att säga. Jag tror att det fanns ett stort övermod bland psykoanalytikerna då. Stort övermod, och liksom, och jag tror att delvis det är det man får betala för. Det är liksom, pendeln har svängt inom den offentligt finansierade vården och på psykiatriska, inom psykiatrin och på psykologutbildningar och sådär. Och beteendeterapi och den typen av teorier har vunnit mark. Sen så ägnar man sig ju väldigt mycket åt så att säga utfallsstudier inom KBT och inom medicin. Alltså utfallsstudier där man liksom försöker bevisa sin terapeutiska effektivitet. Det där har man inte ägnat sig speciellt mycket åt inom det psykodynamiska eller psykoanalytiska fältet. Man har inte ägnat sig så mycket åt utfallsstudier. Man ligger efter på det planet. Och när då våra makthavare ska ge pengar till offentligt finansierade vården, så ger de till den som kan visa upp vetenskapliga resultat. Det vill säga, det är det man kallar för evidensbasering. Nu har ju så att säga det psykodynamiska fältet börjat så smått att komma ikapp. För där också börjar man iscensätta den här typen av utfallsstudier. Som också visar, jag skulle säga att visar lika god evidens. Nu talar jag egentligen mot bättre vetande, men det här saker och ting jag har läst.
Du säger ju att, som jag förstår, som är en av dina huvudteser som jag tyckte var väldigt intressant, det är att psykoanalysen kan inte inrätta sig i varken den, alltså humaniora-forskningen och inte heller i den naturvetenskapliga forskningen. Den kan inte rätta sig efter de rigida regler som det vetenskapliga förfarandet, de krav som det vetenskapliga förfarandet ställer upp.
Ja, den där diskussionen är i och för sig lite annorlunda gällande det här med evidensbasering kanske. Jag menar att psykoanalysen som vetenskap är en vetenskap om subjektiviteten och dess begrepp om det omedvetna som någonting djupt kreativ och djupt idiosynkratiskt för varje människa, gör den också krånglig att kunna, så att säga, artikulera på den höga nivå av generalisering som vetenskapliga teorier kräver att man artikulerar på, så i termer av lagbundenheter och sådär.
Har jag fattat dig rätt då, att den i sin natur inte kan vara med i de här liksom utfallsstudierna eller de här experimentstudierna som visar om den har effekt?
Den kan väl, Det kan väl göra det, men den är liksom krångligare. Den är inte symptominriktad på det sättet. Jag menar, till exempel, vi tar några exempel då. Vi säger en människa, en man kommer och söker för att han får panikångest när han ska hålla föredrag inför kunder på jobbet. Och han har gjort det här i 30 år, hållit föredrag inför kunder på jobbet varje vecka. Det har aldrig varit något problem, men nu så börjar han få panikångest när han ska hålla föredrag för kunder på jobbet. Okej, vi börjar en analytisk behandling eller en terapeutisk behandling. Och för mig vore det så här, om man mäter terapeutisk framgång som att om jag på 10 gånger kan få honom att fortsätta hålla föredrag inför kunder utan att få panikångest, då är det en terapeutisk framgång. Men om vi leker med tanken att den här människan, det visar sig att hans fru har börjat flagga för att hon är på väg att lämna honom. Så att säga, något han tycker på de medvetet plan. Ja, det spelar väl ingen roll, jag har ingen större behov av henne. Ungefär så. Han har lite halvdålig kontakt med sina barn, säger vi. Och hur ska jag rulla han det här exemplet? Ja. Men han, när han väl ska stå inför kunder på jobbet och vara det här företagets kompetenta frontfigur, då börjar han krackelera. Någonstans börjar han ändå få kontakt med att han har liksom en dålig relation till sina barn och sin fru. Han är på väg att bli lämnad. Han har ganska stora problem att ta tag i som inte handlar om att reparera den där falliska auran som gör att han, eller falliska personen som gör att han kan stå inför kunder. Och att bara reparera den vore kanske i det här fallet inte ens en terapeutisk framgång. Utan snarare att faktiskt börja ta tag i de problem som ligger där under och som gör att han har dålig kontakt med sina barn och stora problem inom äktenskapet. Och då har vi ett större jobb framför oss. Och nu hittar jag på ett exempel här. Så det är liksom krångligare att mäta då. Vi kanske har ett jobb på 3 år framför oss. 3 års terapeutiskt arbete som gör att han börjar förändras i bästa fall, i sin grundläggande karaktär och lyckas rädda sitt äktenskap och få en djupare kontakt med sina barn och sådär. Mm.
Jag tänker att det som är viktigt i den här diskussionen ändå, det är ju att i din bok så skriver du att psykoanalysen får inte det här erkännandet på något sätt, eller om vi ska prata om relevansen idag, att det offentliga vill inte bjuda in psykoanalysen längre. Jag tänker så här, behöver ena utesluta det andra? Vi säger så här att ja, det kanske visar sig att jag har stora bakomliggande problem. Jag vill hålla de här föredragen på jobbet, men jag har massa andra problem. Men jag kanske inte heller hade några andra problem, utan jag vill specifikt ha hjälp med bara det. Och sen fick jag 10 gångers behandling och nu känns det bättre när jag håller en. Men gör det. Kan du förstå att det offentliga väljer den metoden framför psykoanalys då?
Ja, i ett sånt fall, absolut. Jag menar, människor som söker sig, till exempel, jag menar, de som söker sig till mig, de har ofta gått till KBT. Men de har liksom, de har fått det, kanske, via vårdcentraler och så här. Men om du söker psykoanalytisk eller psykoanalytiskt orienterad psykoterapi, då har du en slags intuitiv känsla för vad du vill ha, så att säga, och vad dina problem är. Så att säga, jag som analytiker sitter inte och hittar på dina problem. Liksom. Det är inte jag intresserad av. Men när du kommer till en psykoanalytiker eller psykodynamisk psykoterapeut, så har du ofta en intuitiv känsla för att de här problemen bottnar någonstans. Det här är djupa problem som jag har, som jag behöver bli lyssnad till. Så att säga. Och blir du då hänvisad till en 10 gånger KBT, så går du därifrån och tycker att de här problemen har inte blivit adresserade överhuvudtaget. Mm. Sådär. Sen tycker jag att så här. Att radera ut det psykodynamiska tänkandet, för jag tycker det är viktigare än liksom den psykoanalytiska praktiken, om man tänker sig den som liksom 4 gånger i veckan liggande på en divan, bla bla bla, det där är lite marginellt. Men att börja radera ut det psykodynamiska tänkandet, den djupa vishet som finns i det tänkandet, tycker jag. Och att radera ut det ur den offentligt finansierade vården, det tror jag är djupt misstag.
För att?
För att det är liksom 100 år av insikt i det mänskliga psyket och dess sårbarhet och dess inre dynamik och dess problematik. Och det att radera ut det var att göra sig av med en sån stor kunskapsbank.
Tänker du att det i det som sker i KBT:ns namn, eller?
Kanske.
Att man inte uppehåller sig vid jaget eller det omedvetna eller större processer, utan det är det här beteendefokuset, eller?
Ja, till exempel en sån sak då, som jag pratade om, att det finns en omedveten kreativitet. Att människor kommer inte primärt, på ett sätt kan man säga så här, människor kommer inte primärt med problem, de kommer med lösningar. Men lösningar som har blivit problem. Så att säga, det är en djup psykodynamisk insikt. Människor har på olika sätt, du kommer med en depression, du kommer med tvångstankar eller vad det nu än är. Att liksom, på något sätt så har du, vad är det här ett svar på? Vad är det här lösningen på? Så att säga. Det är liksom ett sätt att lyssna och ett sätt att angripa ett problem. Där symptomet är liksom en ingång till en större själslig, ett större själsligt drama som måste adresseras om du ska få till någon läkning i det här fallet. Och att bara fokusera på symptomet och inte på det underliggande själsliga dramat, det vore, som ofta har sina rötter i faktiskt historien, i personliga historien. Och jag menar, det är också en sån här klisché om man brukar säga så här, en psykoanalys och sysslar bara med att rota i barndomen och så där. Det där kan vi strunta i och så. Jag menar, jag tycker det är en djup insikt i det psykoanalytiska tänkandet att våra emotionella problem, våra psykiska problem ofta, inte sällan, eller ofta har sin grund i den tidiga barndomen och i vår uppväxt. Och det där tror jag människor intuitivt känner. Jag menar, det är verkligen min bestämda erfarenhet att människor sätter sig och kommer till mig som terapeut, och jag introducerar sällan ämnet, så att säga, alltså bakgrunden och familjebakgrunden och sådär. Men det dröjer inte länge in i det första samtalet innan människor börjar prata om sin ursprungsfamilj. Och det tror jag inte beror på att de sitter med någon slags klischéartade freudianska föreställningar om vad psykoterapi handlar om, utan det finns en slags intuitiv känsla av att mina problem har sina affektiva rötter i min uppväxt.
Mm, just det. Sista frågan då, Johan. Du pratar ju om, du har en diskussion i slutet som jag tycker var väldigt fin och intressant, där du pratar om att man är en expert på sig själv. Det är att, alltså att när man kommer till en vanlig, om vi ska dra den här parallellen då med den naturvetenskapliga forskningen och den vardagspsykologin igen, att om jag i den naturvetenskapliga forskningen så är det på något sätt forskaren som har kommit fram till vad psyket är, och jag kommer då till en expert som har tagit reda på det här, vad psyket är, och kommer kunna och ge mig då några handfasta råd där jag på något sätt inte är huvudsakliga aktören i det här. Men i psykoanalysen så är jag experten. Det är jag som på något sätt ihop med då psykoanalytiken kommer fram till lösningarna. Kan du säga någonting om det här med att man faktiskt är en expert på sig själv?
Ja, men om vi tänker oss två olika typer av förklaringar. Vi säger så här, här kommer en, återigen hitta på enkla klischéartade exempel för att illustrera filosofiska resonemang. En vetenskaplig förklaring. Låt oss tänka att man visar en scanningbild på någons hjärna och säger att ja, men, är du deprimerad, då är det så här att de här delarna av hjärnan, de är liksom avstängda och aktiviteten har sådär. Här är en slags störning i hjärnans system av signalsubstanser som vi kan observera på den här genomscanningbilden. På det kan patienten svara, eller försöksobjektet eller vad säger, kan svara, jaha, är det så? Men låt oss säga en psykoanalytisk förklaring eller en tolkning. Jag tror att det var ganska skamfyllt för dig att faktiskt missa den där tentan i torsdags. Det var mer skamfyllt för dig än vad jag tror att du vill erkänna för dig själv. Den förklaringen kan patienten svara på, åtminstone principiellt, genom att säga ja, så är det faktiskt. Kan liksom känna in något, få kontakt med de känslorna och svara ja, så är det. Inte bara jaha, är det så? Den kan liksom bekräftas i första person. Men om jag sitter med en patient, allt jag säger är helt ointressant om inte det, så att säga, patienten själv hittar hem i det jag eventuellt säger, i de kommentarerna jag eventuellt kommer med. Om det inte hjälper patienten att hitta hem till sig själv, då är jag fel ute. Så är det. Jag menar, då slänger jag alla mina tankar direkt på sophögen. Jag sitter inte och driver något teser och ska övertyga någon om någonting. Men jag kan liksom göra mina observationer. Jag tycker faktiskt det låter som att du är ganska förbannad på din chef. Mm. Nu pratar mm.
kan man...
och då kan ju personen eventuellt komma fram till att få kontakt med det där. Och jag, sådär. Men kan min kommentar inte hjälpa personen att hitta hem till sig själv, då är den meningslös.
Men kan det inte vara så att man som analysand vill komma till experten som också säger att det här, du kan teorin, vad tror du är mina problem? Jo, men det är de här.
Absolut. Ja. Det händer jätteofta. Ja. Människor som Lacan, franska psykoanalytiken, har en term för den här, säger subjektet som antas veta. Som analytiker så placeras du i positionen av att vara subjektet som antas veta.
Mm. Och det är väl en ganska rimlig, ja. Ett rimligt antagande?
En ganska rimligt antagande. Ja. Och det är lätt som analytiker att förföra så faktiskt också som en slags narcissistisk gratifikation. Ta på sig den där rollen av subjektet som antas veta. Mycket farligt skulle jag säga.
Ett jättestort tack för din medverkan. Det har varit jätteintressant att lyssna på dig.
Tack.
Du har lyssnat på Johan Eriksson i avsnitt 83 av Bildningskomplexet. Om du uppskattar det jag gör får du gärna stötta podden på Swish på 0709 26 25 41. 0709 26 25 41. Jag uppskattar också om du betygsätter podden och skriver en kommentar i den plattform du använder för att lyssna på poddar. På så sätt hjälper du mig att nå fler lyssnare. Skriv också gärna direkt till mig på benjaminelfors@gmail.com eller i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter @benjaminelfors. Tack för att du lyssnar.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.